Hallå där! Du lyssnar på Jämställt arbetsliv med mig, Anna Blixt. Och det här är podden där vi gräver djupare i samhällets orättvisor. Absolut oftast i relation till arbetslivet, så som namnet på podden antyder. Varmt välkommen ska du vara! Och välkomna till detta avsnitt av Jämställt arbetsliv som kommer handla om att skapa inkluderande arbetsplatser. Och det här är ju lite av ett buzzword, alltså inkludering. Så först och främst kanske vi måste reda ut vad det innebär, inkludering. För att kärt barn har ju många definitioner, som man brukar säga. Rent konkret så betyder det att man inkluderar fler. Men vad är det vi ska inkludera dem i och hur gör vi det? På en inkluderande arbetsplats känner sig alla medarbetare sedda, hörda, trygga, respekterade, uppskattade, önskvärda. Alla medarbetare har samma möjlighet att utvecklas, coachas, klättra inom företaget och så vidare. För att komma hit så måste man inkludera fler perspektiv i utvecklingen av organisationen. Så man måste skapa en miljö där alla medarbetare får möjlighet att uttrycka sina idéer och åsikter. Alla känner att deras åsikter och idéer är önskvärda och, viktigast av allt, att de känner sig trygga att framföra dem. Alltså, att alla medarbetare får möjlighet att uttrycka idéer och åsikter. Att de känner att dessa idéer och åsikter är önskvärda. Och att de känner sig trygga att framföra dem. För man kan ju säga så här, ja, nu får alla säga vad de tycker. Så, alla har fått möjlighet. Men det handlar ju också om att jag som individ ska känna att det jag har att säga kommer att tas emot. Att någon bryr sig om vad jag har att säga. Alltså att min åsikt faktiskt är viktig. Och att jag då känner mig trygg att framföra det här. Att jag känner att när jag säger det här så kommer det kännas bra, inte vara läskigt eller dåligt. Så att det är ju liksom mycket man måste jobba med i en organisation för att skapa inkludering. För det här var ju då alltså bara vad man behöver göra för att inkludera folk i utvecklingsprocessen till exempel. Inkludering på arbetsplatsen kräver jobb på väldigt många nivåer. Och jag får ofta frågan från folk hur så här, de ska kunna övertyga deras ledningar om att de behöver jobba aktivt då med inkluderingsarbetet. Jag svarar ofta lite kort så att ja, men man får ju bättre mående på arbetsplatsen och lägre personalomsättning och mer hållbara beslut, fattar man och så. Sen ber jag folk att googla för att det finns himla mycket så. Artiklar som listar fördelarna, superbra. Men generellt så brukar jag också föreslå att man ska börja inkluderingsarbetet i liten skala. Alltså inte det här, börja inte med att liksom övertyga ledningen om det är någonting som gör att du måste kämpa supermycket. Om de bara, ja självklart, då ska ni köpa det. Men om du möter motstånd, börja med att jobba på liten skala istället. Alltså att man ökar medvetenheten hos kollegorna. Det finns jättemycket sådana gratisövningar att tillgå om man googlar. Alltså testa typ googla, inkludering övningar. Och så finns det, jag har till exempel till podden, kan man jobba med alltså bara medvetande göra, så finns det frågor på min hemsida www.annablixt.com där man kan ja men så lite diskussionsövningar liksom som man kan köra i teamet där man diskuterar olika frågor bara för att öka medvetandet och att öka närvaron av dessa frågor. Så kan man säga att man inför att så det här är någonting vi ska prata om. Så den här frågor är viktiga att tala om. Men okej, så här, personer som känner sig inkluderade på en arbetsplats är mer lojala, mer engagerade. Och tillsammans med sina kollegor så är man då mer kreativa, man är mer innovativa, man är mer produktiva. Jag har siffror på detta, yes. Inte mina egna siffror, det lät som att så här, oh, det här har gjort en liten studie på. Det finns tydlig liksom, studie på det här. Och när en organisation visar att man tydligt värdesätter alla anställdas olika perspektiv så är det väldigt mycket mer troligt att unika perspektiv kommer till ytan. Alltså att folk vågar berätta utifrån sina åsikter och erfarenheter. Snarare än att man pratar utifrån normen. Eller normens åsikter och erfarenheter. Jag hittar på ett exempel. Ett dataspelsföretag, stor majoritet män, som ändå visar att alla perspektiv är jätteviktiga, så kanske liksom en kvinnlig anställd vågar säga ifrån om hon tycker att någonting är sexistiskt. Utan att så, för det kan vara många som känner så här, men jag har sagt ifrån en gång och det togs inte emot så bra. Jag blev liksom lite utanför gruppen, eller folk tycker jag är tråkig nu, eller alla säger att jag är så himla PK-känslig och så vidare. Det togs inte emot bra, jag mådde dåligt när jag hade sagt det, jag vill inte säga det igen. Så om man då inte visar det, då kanske hon håller inne på sin åsikt. Vilket kan slå tillbaka senare, när andra kvinnor till exempel tar del av spelet. Eller när liksom män som spelar spelet inser att så här, oj, det här var väldigt sexistiskt, och sen så blir det ramaskri liksom. Hade man då från början haft en miljö där alla känner sig lika värda, lika uppskattade och lika viktiga, så hade man kanske fått fram det. Jag funderade ganska mycket på hur jag skulle lägga upp det här avsnittet, för jag föreläser om det här och liksom håller workshops och sånt i hur ska just er arbetsplats bli mer inkluderande. Och det är så himla mycket man kan prata om. Alltså de allra flesta arbetsplatser har ju så samma generella grejer man behöver jobba med. Men det finns ju ändå unika problem för varje arbetsplats. Beroende på till exempel, är det mansdominerat eller kvinnodominerat? Är det många anställda under varje chef? Är det många mellanlager? Vad säger man? Tårtlager, chefer. Är det internationellt ägt och så vidare? Jag ska försöka hålla det här generellt. Men ändå så att du som lyssnar får med dig verktyg. Om vi kollar på den fysiska miljön, så är det ju viktigt att man så jobbar med tillgänglighet. Om vi har ett kontor till exempel då. Tillgänglighet på kontoret. Alla ska kunna ta sig dit. Alla ska kunna arbeta vid ett skrivbord. Eller alla ska ha möjlighet att på liksom smidigt vis ta sig till arbetsplatsen och vara på arbetsplatsen. Eller inte, om det nu är så. Det kanske är att man måste jobba hemifrån av olika skäl. Då ska det också funka jättebra. Toaletter och sånt är väldigt tillgängliga. Parkeringsplatser. Och det finns ju väldigt mycket man kan göra på ett kontor med det fysiska. Man kan anpassa ljud. Eller sådana liksom ljudisolerande hörlurar. För att det är dålig akustik. Många kanske kan jobba med ljud runt omkring, alltså öppna kontorslandskap. Men om det är dålig akustik, då får man ju ont i huvudet. Det är ett buller på ett annat sätt. Så sånt måste man jobba med till exempel. Och ljuset, man jobbar med ljus i bra ljussättning. Och att det går att anpassa. Textning och skärmar, alltså man använder för folk med nedsatt hörsel eller nedsatt syn. Alltså man jobbar med sådana grejer liksom. Och det här med att, det här är ju slå in öppna dörrar. Öppna landskap funkar ju inte för alla. Men det funkar för vissa. Så. Men ge folk möjlighet att sitta avskild. Liksom. Lösa akustiken. Fixa skärmar. Man skärmar av en del av ett rum. Och så lyssna på de anställda. Är det en person som inte klarar av det, men då ska den inte behöva sitta där. För då tar liksom så mycket energi till att bara koppla bort allt som händer runt omkring. Någon kanske behöver sitta och stirra in rakt i en vägg liksom, för att kunna jobba och inte höra någonting runt omkring. Sen finns det ju faktiskt brusreducerande glasögon som man kan köpa också. Och när vi kommunicerar på arbetsplatsen, så är det viktigt att man använder ett inkluderande språk. Alltså att man kanske pratar om partners istället för pojk och flickvän eller man och fru. Föräldraledighet istället för mamma och pappaledighet och sånt. Man kan prata om pronomen för att ge folk möjlighet att berätta om de har ett så normavvikande pronomen, eller vad man ska säga. Alltså om någon föredrar att tilltala som hen eller hon, fast personen i fråga kanske identifieras av omgivningen som en han till exempel. Och just det här, hur vi pratar, det är ganska långt bort för många arbetsplatser. Och det kanske ses som så lite flummigt av en del och så, men man kanske kan införa det i sin lilla arbetsgrupp. Man börjar i en liten skala. Eller det här, alltså att folk skriver det på LinkedIn till exempel. Det är ett sätt att göra det på. Det här har jag faktiskt inte gjort. Jag pratar sällan om pronomen. Så nu lägger jag ändå ut det här för dig som frivilligt lyssnar på detta avsnitt. Okay. Den enkla anledningen till att jag liksom inte pratar om det, det är för att gänget som jag vill jobba med, det är de som tycker att det här med pronomen är flum. Och då måste jag ju hålla mig nära dem i min retorik. För annars kommer de avfärda mig och det jag säger som flum innan jag ens har öppnat munnen, oavsett vad jag säger. Jag kanske ska förtydliga gänget. De grupper i samhället som jag helst vill jobba med, det är de som kanske inte är liksom jättenära mig i åsikter. Så. Jag vill arbeta med arbetsplatser som liksom verkligen behöver hjälp att skapa mer inkludering. Att liksom se mer liksom individer och att komma bort från nuvarande strukturer. Och då får man inte skrämma bort dem, vilket man kan göra med ord. Det är farligt med ord. Men det här var ju då det fysiska, det rent fysiska. Och lite om kommunikation. Och det finns mycket mer man kan göra på båda dessa punkter. Men det jag kommer komma in på nu, det är mer liksom sånt som jag pratar om. När jag föreläser om det här och hur liksom så här, ja, med verktyg kring att faktiskt få folk att känna sig sedda och hörda och det här. Som är så bra. För det finns vissa faktorer som krävs för att folk ska känna sig inkluderade på en arbetsplats. Och det handlar inte om det fysiska då, utan det handlar om det psykosociala. Det är just det här som jag sa, att man känner att ens röst är viktig. Att man känner samhörighet. Att mina individuella styrkor och erfarenheter uppskattas. Och att jag känner mig värderad. Det här är liksom superviktiga grundfaktorer för att känna sig inkluderad på en arbetsplats. Och det finns så himla mycket man kan göra. Men jag tänkte nämna några saker. Och först och främst, absolut viktigast, att ledningen tar ansvar för det här arbetet. Att ledningen ser till att det sker. Sen behöver det inte vara liksom så ledningen som sitter där och aktivt gör allting. Men ledningen måste liksom godkänna att så här, det här ska ske, det här står vi bakom, vi visar för hela företaget att det är det här vi vill göra. För annars sitter någon liten stackare på HR och vill liksom så här, har massa ambitioner, vill göra saker, men kommer ingenstans för att det tar stopp för att personen i fråga inte har mandat. Och andra människor tänker, ja, det här är ett litet HR-projekt. Nej, det här är inget HR-projekt. Det här är saker, alltså vi måste jobba med det här. Det är affärskritiskt. Det handlar om, alltså, som sagt, man blir mer kreativa, man sänker personalomsättningen, man fattar mer hållbara beslut. Alltså det finns så himla mycket positivt, så det är liksom inte vettigt att folk inte arbetar mer aktivt med detta. Men alltså, ledningen ska ta ansvar för arbetet. Sen krävs det också en ökad medvetenhet hos alla medarbetare. Att medarbetarna har koll på våra omedvetna fördomar. Hur vi behandlar folk olika. Hur vi dömer folk olika. Vilka förväntningar vi har på folk, beroende på vilka de är. Hur olika vi agerar. Alltså om en person kommer in och säger, oho, så tänker jag, ah, okej. Okay. En helt annan person kommer in och säger oh, och jag tänker, what? Men ni fattar att två olika personer kommer in i ett rum och säger exakt samma saker, men jag reagerar på helt olika sätt. För att jag har liksom olika förväntningar på de här personerna, olika fördomar om de här personerna. Och jag kommer alltså behandla dem olika. Man måste också ha koll på normer. Vilka normer råder? Vad är normer och hur påverkar normer oss? Det finns mycket liksom saker vi behöver öka medvetenheten kring för att kunna ta oss framåt i det här arbetet. Alltså för att kunna skapa större inkludering. För att kunna attrahera andra människor. Jag vill inte komma till en arbetsplats där sådana som jag inte behandlas som alla andra. Eller särbehandlas negativt på något sätt. Det krävs också att varje medarbetare ges trygghet. Det kan tyckas självklart. Men det är verkligen så. Om man känner sig trygg på sin arbetsplats. Att så här, min position är ohotad. Då kommer jag behandla min omgivning bättre. Jag kommer dela med mig av kunskap. Ett exempel som jag hörde om var Ericsson. Det var en stor kris och så gick de ut med att 3000 tjänster ska bort. Och de kunde direkt då märka hur innovationen gick ner i företaget. För att alla känner sig otrygga. Ingen vet vem som ska sparkas. Alla känner sig otrygga. Och då blir det så här, jag har den här kunskapen. Jag vill inte dela med mig av den till någon. För att då kanske den presterar jättebra. Baserat på kunskap som jag gav till den. Och jag vill inte att någon annan ska se bra ut just nu. För att då kanske det är jag som ryker. Jag måste öka mina chanser gentemot alla andra. Det här har jag pratat mycket om i avsnittet som heter Brudar är så mycket drama. För de som inte har lyssnat, det är faktiskt mitt mest lyssnade avsnitt. Det handlar delvis om hur kvinnor i högre upp i liksom positioner inte alltid är så kanske schyssta mot andra kvinnor. Men det handlar ju då om det här med tryggheten. Vet jag att jag är trygg där? Vet jag att min position är ohotad? då kommer jag hjälpa vem som helst. Då kommer jag dela med mig av all min kunskap. Så det är superviktigt att jobba med. Slutligen så krävs det också att ledningen agerar och agerar korrekt om en medarbetare blir orättvist behandlad. Jag får en hel del mejl från kvinnor som har blivit utsatta för trakasserier, kränkande särbehandling där ledningen har agerat helt åt skogen. Satt munkavle på kvinnorna och sagt att ni får aldrig berätta om vad som har hänt. Och det finns väldigt tydliga riktlinjer kring hur man ska jobba i de här frågorna. Det här är det superviktigt. Det måste finnas tydligt kommunicerat så här. Det här ska du göra om du blir utsatt för någonting. Det här kommer då att hända. Och att man faktiskt vet hur man ska agera. Men det här ska kommuniceras väldigt tydligt och folk ska lära sig om det här. Superviktigt. Och det finns jättemycket man ska göra. Jag inser nu att jag kanske borde ha liksom hela nästa säsong. Skulle faktiskt kunna handla bara om det här. Det finns himla mycket man kan göra. Jag skulle verkligen kunna prata en hel säsong om hur vi skapar mer inkludering på en arbetsplats. Hör av dig om du tycker att det är en bra idé. Man vill ju inte heller att alla ska säga, åh vad tjatigt. Nej, men hör av dig på riktigt. Om du tycker att det är en bra idé, då överväger jag att säsong 4 blir liksom inkludering i arbetslivet. Så skapar vi det. Mina tankar serverade på ett fat ute i eten till er. Det här är ju oavsett att liksom skapa inkludering är ett långsiktigt och stort arbete. Men organisationer som lyckas, som jag har sagt tidigare, de får alltså mer nöjda medarbetare, lägre sjukskrivningstal, lägre personalomsättning, mer effektiva, kreativa, produktiva medarbetare, etc. etc. Det finns väldigt mycket att vinna. Och andra saker som man kan göra, om jag drar liksom en kort lista här. Att man arbetar med helt anonyma medarbetarundersökningar, alltså helt anonyma, man uppger inget. Formella mentorskap, total transparens i arbetsfördelning, att man kartlägger det obetalda arbetet, att man arbetar aktivt med inkluderande möten. Tips, tips, kommer ett avsnitt om detta. Men också så generella saker att ta med sig, att man frågar anställda om åsikter, alltså verkligen så, fråga, vad kräver du för att må bra? Det kanske är liksom så här, jag vill ha att det ska finnas mensskydd, eller jag vill ha ett vilorum, eller jag vill att det ska serveras mer vegansk mat, eller bönerum, eller att man har flexibel högtidsledighet. Alltså det är ju ingen i Skåne som vill vara ledig i december om man inte firar jul, till exempel. Då kanske man mycket hellre är ledig på sin egen högtid. Som kanske ligger på en mer attraktiv tid på det. På sin egen högtid. Punkt. Och att man tänker in också saker som sker utanför arbetsplatsen. Alltså konferenser och sånt. Görs det på en tid när alla kan delta. Känner folk att så, det här är någonting som jag känner mig inkluderad i. Om det är övernattningar till exempel. Så är det framförallt småbarnsföräldrar. Framförallt kvinnliga småbarnsföräldrar. Som väljer att inte följa med. Så försök att undvika övernattning. Eller att man är tillräckligt nära så att folk kan åka hem. Och generellt i planering, tänk med alla. Så har man med andra högtider i planeringen till exempel. Så man inte lägger en konferens under en stor judisk eller muslimsk högtid till exempel. Så har man med föräldrar i planeringen, kan föräldrar också vara med på samma premisser. Och alla så här sociala aktiviteter man gör. Ska vi alltid ha med alkohol? Kanske inte. Förmodligen inte. Absolut inte. Har vi rörelse i alla? Alltså, det är alltid så behöver man en viss idrottskunskap för att kunna vara med. Vilka tider kör vi? Är det alltid liksom en AV eller på lunchen? Så att man varierar. Försök att hitta så att alla på arbetsplatsen känner att här finns det någonting som jag kan vara med på. Variera vilka sociala aktiviteter ni har. Och för att få, liksom, oavsett vad ni väljer att göra, för att få det att ske. Skapa förändring. Skapa någon slags inkluderingsgrupp, mångfaldsgrupp som är ansvarig för det här. Som planerar, följer upp, analyserar och ser till att det blir gjort. Sen behöver det inte vara de som gör allting, men de ser till att det blir gjort. Och det här ska helst vara personer med olika erfarenheter på olika positioner. Alltså så stor mångfald som möjligt. För vad som är inkluderande för mig kanske inte upplevs inkluderande av en person med en synskada eller en man i 60-årsåldern. Och vi kan alltid lära oss av andras perspektiv. Men det är svårt att alltid ta in allting i allt vi planerar. Då är det lättare att vi blandar upp en grupp som då är med och hjälper till. Att man skapar en stor bredd från början av perspektiv. Och nu känner jag mig nästan lite så taskig för att jag bara gav liksom verkligen små snuttar. Det var inte så, har man sagt A får man säga B. Jag bara slängde ut lite det där med formella mentorskap och medarbetarundersökningar och sånt. Men som sagt, jag kanske drar en hel säsong av det här om intresse finns. Och om inte annat, alltså hör av dig om det är någonting du undrar över, om det är någonting du vill diskutera. För att jag diskuterar så otroligt gärna det här. Verkligen. Hör av dig så tar vi ett snack. Stort tack för att just du har lyssnat på detta avsnitt om hur man skapar inkluderande arbetsplatser. Jag heter Anna Blixt och jag återkommer nästa vecka med ett nytt avsnitt av denna podd Jämställt arbetsliv. Och om du tycker om Jämställt arbetsliv så får du hemskt gärna recensera den på Spotify och iTunes och var helst man kan recensera den. Det blir jag jätteglad för. Stort tack för att du har lyssnat. Ta hand om dig.